Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen. På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks.
Detta sa Olof Palme den 25 december 1965. Och visst har han ändå så rätt i det han säger. Men kära lyssnare, det är inte fördomar vi ska prata om idag, utan något som istället är tätt förknippat med dessa, som förstärker och förvaltar dem, nämligen selektiv perception och konfirmationsbias. Häng med! Rulla vignett!
Jaha. Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Och för första gången är Ulf Appelgren 30 år när inspelning sker.
Mm.
25 mars idag, jag fyller faktiskt den 16, men det var länge sedan vi satt här och spelade in. Så jag är glad och 30 och har inte genomgått någon 30-årskris.
Nej, vi har ju kommit fram till att du redan har gått igenom den.
Ja, jag tatuerade mig och gjorde konstiga saker när jag var 29. Så det är väl liksom, det avklarades väl då. Och så, men nu i alla fall i helgen som var här hade vi fest för mig. Och ett ganska stort gäng kom. Och
det var vilken fest det var.
Det var en bra kväll, va?
Ja.
Du hade kul.
Jag hade kul. Mm. Jag hade väldigt kul.
Jaha, men inte ska det handla om Ulfs 30. Vi kan väl bara konstatera att du drog ett Olof Palme-tal här.
Mm.
Och för de flesta lyssnare var det säkert lite smärtsamt att lyssna på eftersom du var med för några avsnitt sen bara. Och anledningen att Martin säkert tog den här inledningen är att han lyssnar inte på våra avsnitt när de är klara. Så jag har ju klippt in det där Palmetalet för att liksom påvisa att det är typ ett av de bästa talen som, alltså ditt radiotal, och det är typ ett av de bäst, och vad ska man säga, det har aldrig uttryckts på ett bättre sätt tycker jag. den här fördomen då. Men alltså du har ju, du kopierade,
jag misstänkte faktiskt när jag tog det att det här har vi Ulf garanterat pratat om i fördomsavsnittet.
Så det blev lite pannkaka. Men likväl, de fick höra talet igen och det är ju bra. Så,
vad fan. Det är tål att upprepas. Fan, man kanske klippa in den här gången också.
Så precis som jag gjorde.
Ja,
ja, gör det då.
Bara för att göra det ännu bättre.
Ja. Men okej, vi ska väl hoppa in på ämnet och så. Vi ska inte prata födelsedagar och skit. Men hur kopplar du det här till kvällens ämne?
Förlåt?
Hur kopplar du det här då till dagens ämne?
Vadå för något?
Det här jävla talet.
Ja, precis som jag sa, att det vi ska prata om idag, selektiv perception och konfirmationsbias, är ju ändå tätt kopplat med fördomar. Och lite som sagt, skulle jag säga, förstärker och förvaltar våra fördomar.
Men då så?
Yes, kör igång och vi börjar idag med selektiv perception.
Mm-hmm.
Som då kort och gott är en psykologisk process som går ut på att vi egentligen stänger ut det budskap och information som då går emot våra egna åsikter och värdegrunder.
Mm-hmm.
Det vill säga, alltså det är en process som gör att vi ser det vi helt enkelt vill se. Och detta är ju egentligen ett väldigt brett begrepp och syftar då till allt som har med att vi människor gör, liksom till att vi tar in information kopplat till våra befintliga referensram. Och det kan vara information i sociala medier, det kan vara information i tidningar, det kan vara tv-program, det kan vara reklam på tv, ute på stan, vad som helst, annonser på telefonen eller liknande. Så liksom, mycket information som kommer liksom mot oss utifrån då, helt enkelt. Så sållar vi det beroende på vad vi tycker och känner. Och psykologer är då i stort sett ense, säger jag nu, att selektiv perception då är något som är automatiskt hos oss individer och inte någonting som sker då medvetet, att vi sitter medvetet och sållar bort sånt vi inte vill läsa. Utan det sker ganska smärtfritt hos oss. Och exempel, en forskare här, Seymour Smith, gammal forskare, fann bevis för detta redan på 60-talet. Han genomförde då en forskning kring marknadsföring och reklam. Och vad han såg var egentligen ganska uppenbart då att personer, beroende på våra åsikter, värde och trosgrunder, vanor och så vidare, så var man mer mottaglig för viss reklam, medan man helt filtrerade bort annat som man såg då. Så exempelvis om man skulle gilla Nike-skor istället för Adidas-skor, så kommer det ju betyda att ser jag reklam för Nike, så kommer jag ju vara mer uppmärksam på den och vara mer mottaglig för den här reklamen än om jag skulle se en på Adidas-skor. Den är jag ju ganska neutral mot och stort sannolikt att jag också kommer glömma bort när jag går vidare. Så det handlar egentligen om kort och gott och enkelt att vi omedvetet sållar bort information som egentligen inte, som då skulle tala emot våra fördomar exempelvis.
Och det kan ju också vara lite, det kan ju också vara en ren fysisk grej. Alltså står du på ett myllrande mingel, lite det här cocktail party effekt som vi pratade om i något avsnitt. Att så här, står folk och myllrar, så alltså i ett myller och pratar om lite allt möjligt, så kanske man inte hör några enskilda ord egentligen från vad folk säger. Men så är det någon på andra sidan rummet som säger så Ulf och så, och jag heter Ulf och står på andra sidan rummet. Kan du höra det, för jag är programmerad att lyssna på det ordet exempelvis.
Precis.
Det kan selektiva perceptionen behöver inte alltid vara vad man, att man hittar det man gillar eller tror på, utan det kan också vara någonting som man fysiskt har lärt sig att reagera på.
Jag tror säkert att cocktail-effekten skulle liksom kunna ingå i det stora begreppet liksom selektiv perception egentligen. Varför har vi detta ens? Eller vad är poängen med detta? Det är ju svårt att säga, såklart. Men psykologer idag har liksom lagt fram en möjlig tes då egentligen till att varför det här fenomenet då existerar. Och det skulle då kunna vara ett resultat att vi hela tiden blir bombarderade med stimuli. Och då för att egentligen att vi ska kunna hantera detta, så är den här liksom processen till för att sålla bort sånt som inte är viktigt för oss då. Ett exempel för min del som, ja men är man, vill ju ändå säga att man förespråkar den här miljövänligheten. Det betyder att när jag sitter och kollar kanske i nyheter och liknande, då kommer jag ju fastna vid de här nyheterna som talar för den här åsikten.
Ja.
Att fossila bränslen är dåliga för miljön. Men sen kanske det kommer någon nyhet om en liksom att man har hittat en studie på att fossila bränslen inte alls dåligt. Då kommer jag ju troligtvis scrolla förbi den och inte lägga märke till den. För att den skulle ju då gå emot mina värdegrunder, helt enkelt.
Men det kommer ju, confirmation bias är ju mycket det också.
Ja, alltså det märker man när man kollar de här två. De är ju väldigt, väldigt lika.
Ja.
Lite skillnaden som man kan liksom utröna är väl att selektiv precision är mer information som kommer till oss.
Jag tycker den är mer automatisk också.
Ja.
Jag tänker typ så här, om jag för första gången i mitt liv går runt och tänker på att köpa bil,
ja,
så kommer jag helt plötsligt från att liksom inte, jag bryr mig inte om bilar, jag är inte så bilintresserad.
Nej.
Men om jag börjar tänka i de banorna så kommer jag helt plötsligt, alltså ish automatiskt börja kolla bilar som kör förbi mig på stan. Alltså jag kommer liksom ha ett annat mindset, ett annat intresse som gör att jag tittar på bilar och så vidare. Och sen säger vi att jag har bestämt mig att jag ska köpa en Audi. Och då blir det ännu mer selektivt kanske framåt, att när jag går runt på stan och det åker förbi en Audi så kanske jag tittar på den. Ja, men den är ju fan snygg. Och så, alltså, jag selekterar utifrån något som är aktuellt i mitt liv.
Ja, selektiv perception, det kan ju vara att du har kanske fått någon hum om att Audi är bättre. Du känner någon som har en Audi. Och på så sätt har du då liksom tänkt dig, liksom fått den här åsikten också, som en Audi är nog bättre.
Ja.
Och då kommer du bli mer uppmärksam på liksom Audi som kör runt omkring. Bara, fan vad snygg den var. Fan vad skön den här var. Och liknande. Medan man inte då lägger märke till kanske den här Sproilans nya Volvo som kör förbi, som är minst lika bra. Och sen då confirmation bias kommer väl då snarare in när du sedan ska sitta och kolla, liksom söka upp de här bilarna då. Och du söker egentligen information som stöttar den här åsikten om att Audi är, exakt, den bästa bilen.
Exakt.
Men jag tänker vi kommer nog komma in lite mer på den här senare. Jag vill bara ta upp en liten sak som jag tänkte lite på. Att när man pratar om selektiv perception med fördomar, hela den delen. Att när man stöter på rasister, sexister, klimatkrisförnekare, Trump-röstare eller liknande. Ofta tänker jag i alla fall att presenterar man tillräckligt mycket information, fakta och så vidare, så kommer de komma på bättre tankar.
Ja.
Gör de inte det, då tänker man, men då är de ju dumma i huvudet helt enkelt. De är inte smarta nog. Men är det så enkelt?
Det är
frågan. För tittar vi då på selektiv perception, så blir ju det att även om vi presenterar information som talar emot deras grundsak, vi visar fakta som talar för klimatkrisen exempelvis, så är ju risken väldigt stor att det här kommer ju bara sållas bort hos de här klimatkrisförnekarna på grund av den här selektiva perceptionen. Så man vill tro att information och fakta är en bra idé för att de här ska ändra sig. Men egentligen är det ju kanske den sämsta idén. För att den här informationen är någonting som bara kommer flyga över huvudet på de här personerna. De kommer inte bry sig. Istället kommer de haka upp sig på det här när Trump säger att klimatkrisen är bara fake news. Det är någonting som någon studie här visar. Det kommer de haka upp sig på.
Ja, själva motståndet mot deras åsikter i sig kan ju få dem att slå ännu hårdare vakt om sina egna åsikter. Så. Men vi kan väl komma överens om det, att selektiv perception är mer kanske automatiskt. Man ser det som är relevant av kanske naturen givet också. Och även något som kanske man då för tillfället ser som väldigt relevant i sitt liv. Medan som du sa, confirmation bias handlar mer om att söka sig till information som bekräftar ens världsbild. Och vara rädd för att utmana sina åsikter eller fördomar eller vad det kan vara. Det är lite skillnad.
Absolut. Liksom skulle man ta ett exempel på selektiv perception, vi utgår från att du är rasist nu, Ulf.
Ja,
nu är du ju såklart inte det.
Ja, det vet man aldrig.
vi låtsas som det nu, eller utgår från det. Så vi säger att du har en tidning. På den här tidningen, på första sidan då, finns det ju två stycken nyheter här då. På nyhet nummer ett så står det om en kille som kom hit från något annat land för ett år sedan, säger vi, som har räddat då 100 personer från i en brand. I nyheten nummer två under här så läser du istället om den här nyanlända personen som har åkt dit för grov stöld.
Just det.
Liksom, vilken tror du att du kommer fokusera på då? Av dessa två nyheter?
Sett ur min världsbild skulle jag nog... Ja, jag är rasist, ja.
Ja,
förlåt. Jag glömde. Då tar jag den som framställer utlänningar i en negativ dager.
Precis. Det går ju då ut, det stöttar ju din åsikt, medan den andra går ju liksom helt emot.
Jag skulle säga selektiv perception, då skulle jag säga så här. En artikeln handlar om bilsport. Den andra handlar om fotboll. Jag kommer automatiskt föras till till fotbollsartikeln tack vare min selektiva perception. Ja, den sker ju automatiskt för att jag har ett intresse och tycker att fotboll är mer relevant. Även om stimulina är liksom lika tydliga. Det står i samma bokstavsstorlek. Det är inte något som fysiskt för mig till den ena artikeln mer än den andra. Men jag har selekterat fram fotboll som är relevant och därför kommer liksom mina ögon gå automatiskt dit utan att jag ens behöver tänka på det.
Absolut.
Men jag tycker det är bra definition som du sa där. Selektiv perception kanske mer automatiskt och confirmation bias. Då det här exemplet, jag är rasist och jag väljer att bortse från den här artikeln som framställer en nyanländ som en hjälte. Och gå på den här som framställer en annan nyanländ som en skurk.
Ja.
För det rimmar bättre med min världsbild som rasist. Och då dras jag till den artikeln. Och ja, nu fick jag det bekräftat. Rasister, jag säger, invandrare är förstör vårt land och idioter. Check i boxen. Alltså så här, ja. Och så glömmer jag bort den där andra artikeln. Mm. Det utmanar min världsbild för mycket att läsa om hjälten.
Precis.
Ja, men alltså så här, vi kommer säkert in på det när vi pratar nu mer. Nu rullar vi över på confirmation bias-märka. Man gör ju det själv hela tiden.
Mm.
Och man är ju liksom inte kanske bättre än många tror jag att det är i och för sig. Men man är ju fortfarande också, man går ju i den här fällan. Så man ska inte sitta här och peka med hela handen, för man gör ju det här misstaget själv. Jag är ganska säker på.
Ja, absolut. Och då går vi väl in på confirmation bias, att det här är då, man skulle ändå kunna säga att det här är liksom andra sidan då av samma mynt. Mm. De här är ju väldigt tätt kopplade samman. Att selektiv perception då, det är någonting som sker automatiskt. Liksom att vi plockar upp saker, blir mer uppmärksamma på viss yttre stimuli baserat på liksom våra intressen, värdegrunder, trosgrunder, åsikter, allt vad det är. Men confirmation bias då handlar egentligen om våran då att när vi söker efter information, när vi tolkar information och när vi försöker minnas olika saker, så gör vi det för att liksom utifrån saker att bekräfta då våra egna åsikter eller hypoteser, om man skulle säga så. Confirmation bias då, det blir ju också extra tydligt egentligen när det är problem eller åsikter eller någonting liknande som är väldigt liksom emotionellt rotat i individen. Något som är väldigt emotionellt viktigt för individen. Och i de här fallen så blir det extra tydligt confirmation bias.
Så här, jag som då säger att jag är sosse. Jag har ju lättare för att klicka in en text som på en artikel som framställer hur bra Socialdemokraterna har gjort det här och det här, säger vi. Än att gå in och läsa på något haveri de har gjort. Något misslyckande. För att jag tycker det är obekvämt att gå in och läsa en sån sak. Det hotar min världsbild av att det här är det bästa partiet, säger vi. Och då undviker jag den mer eller mindre frivilligt. Alltså det sker ju nästan på automatik det här också. Men det är ändå så här, det är ändå mer av ett val. Nej, men jag väljer den här artikeln.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sen ska jag säga, sen är ju jag inte så. Jag gillar ju alltid att nyansera, för det är typ den viktigaste egenskapen i livet nästan, tycker jag. Att kunna förmågan till nyans. Men likväl, även om jag sitter där och höjer mig själv till skyarna att jag är bra på att nyansera, så går alla i den här fällan, inklusive jag.
Ja, och jag kanske inte skulle gå så långt och säga till att det här är medvetet, utan alltså, mycket av det skulle jag ändå säga kommer omedvetet till oss också. Och liksom, det finns ju flera experiment här som visar på att, just som du säger, att när vi söker efter information så är det väldigt ensidigt, och egentligen ofta så söker man då just på bevis för vår hypotes snarare än att kolla på alla relevanta bevis och undersöka fältet, så att säga.
Yeah.
Så liksom, tror man att jorden säger, skulle vara rund, nej, säg att man tror att den skulle vara platt. När jag googlar på detta, då kommer jag ju googla på bevis för att jorden är platt och inte på liksom, exempelvis, är jorden platt eller rund? För då finns ju just den här risken att jag kommer komma fram till obehaglig information för mig som säger emot det jag tror på.
Ja. Yeah.
Så, precis som du säger, att sitter man förbereder en valdebatt på jobbet och så ska man kolla lite information kring Socialdemokraterna, då kommer man ju söka på exempel där det har funkat, liksom socialism och liknande, och inte liksom överlag att när det har liksom failat också.
Nej, alltså på något sätt, jag är inte ute efter en nyanserad bild och så här för- och nackdelar. Jag är typ ute efter få vatten på min kvarn. Och det bygger ju, det hänger lite samman med, alltså, mycket studier visar ju att det liksom är, det är lite obehagligt att ändra sig. Men människor vill vara konsekventa, att liksom förändra sitt mindset eller att ändra sig i en sakfråga är ansträngande. Det kräver kapacitet av hjärnan att göra en omvändning. Och därför är vi typ mer eller mindre programmerade att hålla i vår åsikt, för det är mindre energikrävande. Så det är liksom en genväg vi rent kognitivt ofta tar. Vilket man liksom vet om. Säg de här, ja, men går du in på en restaurang och börjar kika menyn, det är väldigt sällan egentligen man går ut. För det känns, då är man är inkonsekvent när man har gått in. För då känns det nästan lite jobbigt att bara, när jag ändrar mig. För det blir liksom en socialt jobbig situation och du själv känner att det blir ansträngande i sig att bara göra det. Att gå med på någon så här gratis prenumerationsgrej som du sen själv måste välja att säga upp. Det är ju ett säljknep deluxe, för att det är inte så många som orkar göra det. För att, ja, men då känns det, aha, jag tog tydligen det här beslutet att prenumerera på det här. Nu ska jag ta beslutet att sluta. Vad är jag för, alltså, litar inte jag på mina egna beslut? Är jag en sån som tar dåliga beslut? Nej, jag tar ju bra beslut, så jag fortsätter. Alltså det lockar oss ju kvar. Det är inte riktigt confirmation bias, men vi gillar helt enkelt inte att ändra oss.
Nej.
Det tog de upp också i, vad heter det, Svenska nyheter med Jesper Öndal. Väldigt roligt exempel att, ja, människor har svårt att ändra sig. Och då tänkte jag så här, Löfven, han är ju väldigt, han blåser ju vinden, så att säga.
Ja.
Är det något man, alltså, jag tycker inte han är världens mest karismatiska ledare, långt ifrån. Trots att jag liksom har mina politiska åsikter åt det hållet. Men och han ändrar sig väldigt mycket. Han är ju väldigt så här, ja, nej, men först sa han det, sen sa han det. Och det är ju många som hånar det. Men tänk om det bara tyder på att han är jävligt intelligent. För det kräver jävligt mycket hjärnkapacitet att ändra sig.
Nu är det confirmation bias från din del.
Kanske.
Ja.
Men för hans del så han är ju ingen confirmation biasare. Han ändrar sig ju hela tiden.
Ja, jag tänkte ju,
intelligenta Stefan.
När du säger det, Stefan Löfven, jag vet ju själv, alltså, när man hör om Stefan Löfven, jag tycker inte heller han kanske är den bästa. Men då,
inte som person.
Nej. Och då, nej, men precis, och då blir man ju så här att, ja, men Är det Stefan Löfven som själv kommer styra Sverige om Socialdemokraterna bildar regering? Nej, så är det ju inte.
Hans ansvar är ju procentuellt litet på det sättet. Ja. Han är ju mer ett ansikte utåt. Mm.
Så då bekräftar jag mig själv ändå att amen, Socialdemokraterna var ett bra val. Vem bryr sig om Stefan Löfven egentligen?
Precis.
Han är ju bara ansiktet utåt, tyvärr.
Mm. Och på så sätt så kan man säga att är det några som inte gillar förändring rent statistiskt eller statistiskt, rent historiskt så är det ju konservativa. Det handlar ju om att undvika förändring eller förändringarna ska ske väldigt långsamt och man ska inte ta för stora kliv. Och det som rimmar väl med det här i USA om att intelligenta människor att det, eller snarare så att förändring kräver någon form av hjärnkapacitet och intelligens. Det visar ju också då att intelligenstesten som man har sett politiska åsikter att det är just de konservativa som får sämst på IQ-test. Så man kan ju då dra en slutsats att de gillar inte förändring och de är osmartare. De som gillar förändring och kan tänka sig att förändra saker, de är smartare. Mm. Så, då har vi bevisat det. Men man gör ju så här, alltså jag kan ju erkänna, jag hittar ju in på artiklar som framställer Trump i dåliga dagar mer än vad jag hittar in i artiklar som visar vad Trump faktiskt har gjort bra. För det är klart att det inte är så svart och vitt. Klart han har gjort bra saker.
Och där hamnar jag aldrig. Jag vet inte för någonting han gjort som är bra.
Nej, alltså det är det. Man vet ju att typ så här, relationen med Nordkorea har ju ändå, det har ändå skett möten på ett sätt som det inte har gjort innan. Det finns liksom inte samma så här, alltså han har ju med hård taktik fått det till dialog. Så här, min knapp är större än din knapp eller fan de höll på Twitter. Ja, han sköt, det är sjukt att han sköter det på Twitter. Men fortfarande, okej, nu kanske inte skrivs jättemycket positivt om Trump överhuvudtaget i media, för media är ändå en vaken institution. Men ändå, det finns ju saker som han har gjort bra, såklart, men man väljer att hålla i sin åsikt. Trump är dum i huvudet. En av mina favoritfotbollsspelare genom alla tider är Ryan Giggs som spelar United. Han låg ju med sin brorsas fru.
Oj.
Men det väljer jag att skita i. Jag förnekar ju typ att det har hänt. För att jag vill ju hålla kärleken till Ryan Giggs intakt. Det blir kognitiv dissonans när jag får något sånt, när jag hör någonting som säger att så här är Ryan Giggs. Han kan vara ett svin. Och det vill jag inte veta av. För det ger mig kognitiv dissonans. Det är ett annat psykologiskt begrepp. Och vi vill minska vår kognitiva dissonans, för vi hatar den typen av motstridiga saker i vårt huvud. Och jag går tillbaka och bara tänker, nej men Ryan Giggs är världens bästa person, han är hel ille, jag älskar honom.
Och det här ser vi ju väldigt mycket just nu med Michael Jackson och dokumentären Leaving Neverland.
Ja.
Att det är ju väldigt delade läge där, att de ultrafansen som fortfarande liksom håller i och menar på att allt är fake och de andra då som har helt ändrat uppfattning egentligen. Så där har vi ju confirmation bias deluxe egentligen.
För de som håller i sig.
Ja, precis.
De måste ju bara ladda ner 10 artiklar direkt om hur bra han är för att liksom hålla i det där.
Ja, jag har ju en vän här som är han är ju uppvuxen med Michael Jackson till sig. Inte
en
ny person, men alltså, han har alltid lyssnat väldigt mycket. Liksom, väldigt stort fan. Och vi pratade lite om det här om dagen, om liksom, han tyckte om det här. Han har ju inte sett Leaving Neverland än. Men han var ju väldigt så här att där var det kognitiv dissonans bingo. Han sa ju det själv, han vet inte hur han ska hantera detta.
Nej.
För det är så liksom att dels så har musiken varit en jävligt stor del av hans liv, och så kommer det här, han har jävla äckel på sidan om och liksom utnyttjade små barn. Det blir svårt att hantera.
Vilket man i och för sig typ har vetat hela tiden, men man har liksom, man hoppas att det inte ska komma något jävla typ ish-bevis.
Ja, det har ju varit på tapeten länge. Har du sett dokumentären?
Jag börjar kolla, men jag somnar varje gång. Inte för att den är dålig, men jag kollar alltid på kvällen när jag ska gå och lägga mig, och då ligger jag ju där för att sova.
Jag har kollat första avsnittet. Jag känner att det var för mycket att ta två samtidigt. Man mår lite dåligt. Och var ändå har gillat Michael Jacksons musik väldigt mycket, men nu det är så jävla svårt att lyssna på det nu efterhand.
Ja.
Det är ju vidrigt, är det?
Ja.
I alla fall. Jag vill bara lyfta en intressant grej här som jag stötte på. En studie som gjordes och liksom där man egentligen kom fram till att hur, liksom bara hur frågor är formulerade kan göra att vi helt ändrar uppfattning och hur vi liksom tar in den här informationen och tar beslut kring det.
Ja.
Då kopplat till confirmation bias. Och då var det en studio där liksom några deltagare skulle svara på olika typer av frågor. Där en då fråga löd som där de skulle svara om de tyckte på om förälder A eller förälder B skulle få vårdnaden av över barnet. Där man då beskrev förälder A kort och gott att det är en ganska bra förälder. Medan man beskrev person eller förälder B att som har en god relation till barnet men har ett jobb som kommer innebära att förälder B kommer vara borta långa perioder från barnet.
Okay.
Och då fick de frågan då vilken person ska få vårdnaden över barnet. Och vad den här formuleringen gjorde då var att man började söka efter positiva egenskaper hos de här båda. Där förälder B hade ju en ganska tydlig uppradad positiv egenskap om att man har en god relation till barnet. Men förälder A, där fanns ju ingen riktigt positiv. Den var ju ganska diffus att det är ganska bra förälder. Ja. Så då valde de flesta att person B bör ha vårdnaden.
Okay.
Sen ställde man nästa fråga istället att vem bör nekas vårdnaden över barnet?
Ja.
Och
då, till en annan grupp människor då?
Nej, ja, det var oklart.
Det lär det väl vara.
Nej, jag tror att det var, alltså, vad jag förstod som så är det samma grupp. Uh-huh. De kommer väl inte direkt efter varandra, gissar jag.
Nej.
Där vilken som nekas vårdaren då. Och då börjar man istället så här processera detta utifrån negativa egenskaper.
Ja, spännande.
Och samma förälder A, den har ju inga riktiga negativa egenskaper utan den har ganska bra relation till barnet. Ja. Eller ganska bra förälder. Medan person B, eller förälder B, hade ju en väldigt tydlig negativ egenskap om att man har ett jobb som kommer kräva långa perioder bort från barnet. Och då valde ju konstigt nog de flesta också att förälder B bör nekas vårdaren av barnet.
Okej.
Så det var ju väldigt motsägande, men visar ju också på
troligtvis är det en annan grupp människor, för annars skulle man ju komma ihåg det här. Jag tror att de har gjort det på olika...
Mycket möjligt.
De har gjort ett osu. Ett så här urval som är helt randomiserat. Okay.
Och vad man,
statistiska effekter.
Ja, och vad man kom fram till var egentligen att beroende också på hur frågor ställs till oss, bara på en sån enkel grej, så kommer det påverka hur vi tar in och tolkar den här informationen.
Jajamän.
Och det är ju då en stor grej om confirmation bias. Att vi just tolkar liksom information vi tar in. Det är ju också en del är ju att confirmation bias, att vi är liksom selektiva när vi minns saker. För när vi liksom ska ta upp saker vi minns så ska ju det också förstärka våra åsikter. Jag kommer att tänka på själv den här tiggardiskussionen som var ganska omtalat för ett tag sedan. Mm. Och där var det också ganska tydligt kring vissa åsikter. Att vissa då såg det som det är utsatta personer som behöver hjälp. Som tigger pengar då för att kunna klara sig. Medan andra då hade med den här teorin att de tillhörde någon gangsterliga som försökte lura folk på pengar. Och det handlar ju egentligen om confirmation bias, hur vi tolkar information kopplat till våra egna åsikter.
Och att vi liksom, det är så himla svårt att få en person att ändra sig.
Mm.
Har man kört in på ett spår att tiggare, bedragare eller klimatkrisen är fake. Alltså sossarna förstör landet, har man kommit in på ett sånt spår så hittar man typ bara den informationen. Man söker sig bara till den informationen. Det är skitsvårt att överhuvudtaget någonsin få dem att ändra sig. Sen får man reda på att tiggarna inte alls är några jävla ligor. Sen säger 95% av alla forskare att klimatkrisen är akut. Sen säger de att Socialdemokraterna har fört landet nu i 5 år och det har varit suverän högkonjunktur och det går väldigt bra för Sverige. Nej, de kommer ändå liksom inte bli bekräftade. Alltså det är så extremt svårt att få någon att ändra sig.
Mm.
Och där tycker jag ett superexempel är just Sverigebilden.
Mm.
Det är verkligen uppdelat i ett läge där en del påstår att det är liksom, de tycker att det är fullt krig i Sverige.
Mm.
Alltså att det liksom, det, vi, Sverige är helt förlorat och tappat och det är systemkollaps. Och de ser ju sådana tecken hela tiden. Så läser de om någon bilbrand i någon stad eller de som blivit mördade i en annan. Mm. Sånt som liksom, ja det kanske har ökat någon procent, vad vet jag. Men det är liksom inte, de ser ju bara tecken på det här. Och fattar liksom inte att det också på väldigt många andra parametrar går väldigt, väldigt bra.
Mm.
Det finns ingen nyansering. Utan man ställer sig på en sida. De som är typ hävdar att Sverige är ett fantastiskt land att bo i. De blundar ju typ för elände också.
Mm.
Så det är också samma typ av confirmation bias.
Ja, man ska inte liksom lägga confirmation bias att det är någonting hos alla de som har, om man ska säga, liksom dåliga åsikter. Nej. Som enligt våra åsikter nu då. Utan det här är ju någonting som existerar hos alla. Vilken åsikt man än har så kommer man alltid leta efter information som stärker den åsikten.
Ja.
Att när vi två pratar, har en diskussion om någonting, vi säger att du älskar Socialdemokraterna, jag hatar Socialdemokraterna. Mm. Du kan komma med hur mycket fakta som helst om Socialdemokraterna, vad de har gjort bra.
Mm.
Det jag kommer göra då att liksom, när jag tänker på Socialdemokraterna och det jag så att säga väljer att minnas är ju dåliga saker. Så det kommer, alltså min, på ett sätt att när vi tvingas minnas de här grejerna, när vi tvingas ta fram den här informationen, så kommer vi bara förstärka våran bild ytterligare.
Ja.
Så det känns ju bara, det är en ond cirkel rakt ner.
Det är nästan som ett undantag som bekräftar regeln.
Mm.
Ja okej, okay, ja det är väl det de har gjort bra då. Och så typ ser man det som nästan ett bevis på att resten man ändå tycker är sant.
Ja.
Alltså bara, jag vill bara påtala att det är väldigt svårt att få folk att ändra sig när de har kört in på ett spår. För det är ansträngande mentalt att ändra sig. Och är man en person som är öppen för att ändra sig när de hör andra rön eller bevis eller statistik eller fakta eller bara andra åsikter och typ omvärderar.
Mm.
Det är en god egenskap. Man ska liksom inte tro att det här, jag står på mig, jag tycker vad jag tycker, även om jag motbevisar att det skulle vara något bra.
Mm.
Nej, någonting bra och vettigt är att kunna typ omvärdera när man får liksom mothugg som man ändå någonstans där inne tycker är relevant.
Fan vad jag kan avsky det. Folk som vägrar liksom ens, de kan inte ens tänka sig tanken på att ändra åsikt.
Nej.
De liksom vill inte ens, det är bara som att prata med en vägg liksom. Det är, man är inte ens öppen för ny information för man är så jävla fast vid sin egen åsikt och så envis och ja, men så, precis som du säger, att man har nästan någon stolthet i att vara så envis och fast vid sin åsikt.
Mm.
Jag skrev, det är ju hemskt ju.
Jag skrev ju i januari, i slutet av januari kom ju, skrev min första debattartikel ju.
Just det.
Lite
det har inte hänt så mycket där sen dess.
Nej, men det kommer väl någon mer snart.
Mm.
Då skrev jag ju där om att många personer har samma relation till sitt politiska parti som de har till sitt fotbollslag.
Mm.
Alltså, de hejar på sitt parti. Och oavsett vad de säger, gör eller tycker eller hur de förändras över tid så kommer de fortsätta heja på sitt fotbollslag, alltså sitt politiska parti.
Mm.
Och att det är nyansering och faktisk sakpolitik för många, inte för alla såklart, går åt sidan för att man hejar på sitt parti. Jag är sosse eller jag är moderat och så ingenting kan förändra det.
Mm.
Och det är ju så. Det är ju en, liksom en grad, det är en grad av confirmation bias.
Mm.
Att så här, du skulle kunna läsa en politisk åsikt, inte veta vem som uttryckte den, för att den kanske är lite vag. Och så får du reda på att det var en sosse som sa det. Och så är du moderat. Och kanske bara, ah fy fan, idiot.
Mm.
Men så kanske det är samma åsikt. Och så är en moderat som sa det. Ja, jag håller med.
Mm. Absolut.
Så skulle det kunna vara.
Ja,
och det felet gör ju alla, höger till vänster. Vad det nu kan vara.
Mm.
Så tänker jag bara. Och det, den politiska artikeln kan jag ju rekommendera. Finns på Dagens Samhälle. Sök på Ulf Appelgren.
Det var ju, när du ändå tog upp det, att det var ju också en väldigt sån här tydlig confirmation bias i höstas när liksom Moderaterna och Kristdemokraterna gick ut med att man kunde samarbeta med SD. Och liksom den kognitiva dissonans hos många moderater.
Ja.
Att liksom, ja, hur förstärker man liksom den här åsikten nu att ja, men Moderaterna fortfarande är bra val?
Mm.
Hör ju många som sa att ja, men annars får ju vänstern regera. Och Vänsterpartiet får inflytande. Och det är minst lika dåligt, om inte värre än SD.
Det är så jävla sjukt att man kan tycka det.
Ja, faktiskt. Ja,
men för all del, man får ju tycka vad man vill. Ja, men som sagt, många, vi var inne på det, även de som liksom kanske, jag tillhör ju den skaran som absolut tycker Sverige är ett fantastiskt land.
Mm.
Alltså, vi ska vara så glada och nöjda att vi bor här. Så jag har ju en Sverigebild som är väldigt, väldigt positiv.
Ja.
Men för den sakens skull så kan jag ju fortfarande nyansera och förstå att det finns utmaningar som i alla andra samhällen.
Mm.
Och jag tycker ändå att jag har vettet på min sida när jag kan säga att men Sverige är till största, största, största del väldigt bra. Men det finns utmaningar.
Mm.
Så jag tycker ändå att det är vettigare att ha den bilden än att ha Sverigebilden av att Sverige är ett land i kaos.
Mm.
För det tycker jag fan inte. Nej, med något bevis inte. Kan stämma.
Det är det inte.
Nej.
Jag har inte så mycket mer att tillägga.
Mm.
Tyckte jag nog vi har fått till en liten trevlig diskussion här.
Ja, jag kan få ett bra exempel till bara.
Ja.
Jag är ju ett Håkan Hellström-fan.
Ja.
Och fan vad jag två gånger varje år ungefär kommer ju de här artiklarna upp igen som en liten loop. Där det är så här, kolla hur mycket Håkan Hellström har snott och lånat från andra artister. Och det är liksom, jag läste den en gång och det är liksom, det är inga blyga stölder det där alltså. Att han tar ju ganska mycket från andra låtar. Mycket Bob Dylan.
Ah, ja, just det. Jag
framförallt i texter liksom. Ja. Men även melodi då. Men nu, texten är väl det som är mest genant. För då ser man verkligen. Det här är typ han har direkt översatt det. Det förnekar jag till 100%. Jag confirmation biasar bort det genom att säga nej, det där läste jag inte. Och så typ så här, Håkan är bäst.
Ja, så jag gillar Håkan Hellström väldigt mycket också. När jag hör det så tänker jag bara, okej, fine.
Mm.
Jag tycker hans musik är jävligt bra ändå. Han kan ha snott alla sina låtar. Jag tycker fortfarande de är bra, så jag bryr mig inte.
Confirmation bias på så sätt att du...
Fuck.
Du, liksom, du kan inte tillåta dig att omvärdera. Tänk
att jag var progressiv där.
Du kan liksom inte säga så här.
Nej.
Du kan liksom inte tillstå dig att bara... Nej, men okej. Det kanske är lite så att han snor låtar. utan du helt enkelt håller fast vid din tidigare världsbild då.
Ja.
Mm. Nej, man kan konstatera att confirmation bias funkar som så. Vi hittar och söker oss till information som bekräftar vår trosföreställning om världen, våra politiska åsikter eller våra attityder gentemot någonting. Och vi undviker sånt som egentligen talar emot det. För att förändring, att ändra sig är störande, det är jobbigt. Vi vill gärna vara konsekventa, därför säger vi inte upp prenumerationen på Next Story som var gratis en månad och nu kostar skjortan för mig. Så, alltså vi är bara lagda åt det hållet. Mm. Vi gillar inte förändring och det är också en anledning till att den confirmation bias är så stor. Det är skönt att hålla fast vid sin trosföreställning om världen.
Ja.
Därför är det väldigt svårt att få oss att ändra sig. Så ska du argumentera mot någon med en motsatt åsikt, det kommer vara tufft.
Mm.
Det ska mycket till om den bara säger okej, jag ändrar mig. Det är ofta år av behandling. Alltså folk som jag vet som liksom började läsa sig beteendevetare och var blå. Mm. Som efter de har läst klart det. Då var ju de flesta röda. Alltså måste jag säga. För de flesta som läste beteendevetenskap med sociologi och psykologi. Mm. Får ändå ett annat människointresse och människobild.
Vi pratar parti.
Ja, precis.
Nu, färgerna.
Inte diskanalys. Nej. Utan politisk färg.
Ja.
Och så tror jag många som kanske...
Ja, jag gjorde den resan.
Ja, du ser.
Ja.
Fint av dig. Många som var röda som kanske började plugga ekonomi tror jag kan gå åt det blåa hållet. För det är en blå vetenskap om man kallar det så.
Mm.
Man får ändå mycket inpräntat under ytan som handlar om fri marknad och skatter ska vara låga för det här och det här ska liksom leda till att folk motiverar sig och sådär. Så det är lite så. Jag kommer bara ihåg innan vi avslutar att jag har ju dock något som talar emot att jag blir en confirmation bias person är ju att jag ofta sätter mig på tvären.
Mm.
Klart att jag ofta tycker jag vill ofta vara stark i mina åsikter och sådär. Men samtidigt när jag är i vissa kontexter, när jag var på Uppsala universitet pluggade beteendevetenskap först, där är det mest rött i politisk färg. Där var jag oftast en liten nyanserare åt det blå hållet.
Mm.
För att jag typ inte tycker att man ska liksom go all the way rött hela vägen ut. För jag tycker att det finns saker att utmana. Mm. När jag pluggade på ekonomikum dock, där det typ bara var blå personer.
Mm.
Då körde jag ju på jättemycket socialistpropaganda. För att nyansera deras föreställningsvärld.
Mm.
Jag tycker det typ är kul att utmana människor.
Mm. Och nu förstärker du din åsikt om att du är en... icke confirmation bias person.
Ja, confirmation bias är att jag inte är confirmation
bias. Ja, precis.
Ja. Ja, men så är det.
Ja.
Jag är så sjukt bra och nyanserad. Med de orden kanske vi ska börja avsluta.
Ja. Nu börjar det närmast i slutet, hörni.
Ja, det här är avsnitt 97.
Ja, snart är det över.
Ja.
Så,
kan du klippa bort det där?
Nej.
Man äcklig rap. Ja. Den satt långt ner i halsen.
Kvaliteten går sakta neråt, ja, nu de sista avsnitten här. Ja. Jag har gett upp liksom.
Vi ska ju träffa Barack Obama i sista avsnittet. Ja. Så, och häng i ändå.
Häng i. Mm. Men med det sagt, hörni.
Följ oss på Facebook. Ändå. Följ oss på Instagram, Amatörpsykologerna. Följ oss på Facebook, Amatörpsykologernas topp 100.
Passa på att ställa frågor för om tre avsnitt är vi borta för alltid.
Just det. Vi älskar er fortsatt, eller hur?
Ja.
Och snart dumpar vi er. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.